Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Och jag kommer ihåg det sista jag kommer ihåg i den här lampan i rummet. Jag var så här, aha, undrar om den här, det är tunneln eller vad? Alltså, sen typ, det var någonstans liksom där jag checkade ut. Men jag minns liksom sista bilden i den här lampan på SÖS. Inte kul.
What up, kära lyssnare! Välkommen till ännu ett avsnitt av podden Vattnet går, där vi ju verkligen går på djupet kring det här med graviditet och förlossning. Jag heter Nina Campioni och tar nu tillfället i akt att välkomna dig också till nyhetsbrevet som Vattnet går har, där jag tipsar om lite mer läsning, intervjuer av intressant folk och tipsar lite om ditten och datten. Du hittar nyhetsbrevet på Facebook eller Instagram och det är bara att signa upp lite lätt. Glöm inte heller mammagruppen på Facebook, för där är vi ju ett stort gäng numera som pratar om allt möjligt som rör det här med graviditet och förlossning. Och vi kan hjälpa varandra, stötta varandra, pusha varandra och helt enkelt vara där för varandra. Men nu till namnet för dagen, och det är ingen mindre än regissören, skådisen och oerhört smarta, frispråkiga och ja, jag vågar säga underbara Bahar Pars. Att inte bli lyssnad på, illamående och posttraumatisk stress var saker som kantade Bahars väg till dottern Ariel. Och som vanligt har vi barnmorskan Gudrun Abascal med oss på ett hörn när vi nu tar oss igenom Bahars resa.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Bahar, innan vi kom in i den här studion så har du vid mer än två tillfällen, tror jag, nämnt att det här kommer inte bli en vacker historia.
Nej, precis.
Är det så att vi bör varna känsliga lyssnare?
Ja, men alltså, jag dog ju inte liksom. Även om jag trodde det. Ja, men det var lite känsligt.
Ja.
Var det? Ja.
Men vi uppmanar folk att lyssna vidare i alla fall.
Ja, ja, det gick bra.
Det gick bra, du sitter här.
Jag sitter här.
Ja. Vi börjar från början. Har du alltid velat bli mamma?
Alltid, alltid, alltid. Alltså det var... Jag var ensam barn fram tills jag var 5 år. Okej, det är ju inte så jättekonstigt. Men har typ så alltid sagt till min mamma, jag vill ha syskon, jag vill ha syskon, jag vill ha syskon. Syskon också. En pojke, en flicka. Jag vill en pojke, en flicka, en pojke, en flicka. Och så
väldigt
fick jag en pojke, en flicka.
Ja, du fick det.
Blev tvillingar från min mamma. En pojke och en flicka.
Wow.
Och sen har jag alltid tänkt så här, men jag kommer nog inte träffa någon man. Skit i det. Jag kommer liksom gå och bara fixa det ändå. Och sen har jag haft så här fantasier att jag ska ha så här, ett barn från varje kontinent.
Typ,
oh wow. Lite så här Angelina Jolie ja. Eller Madonna. Eller
nej, men ja, alltså jag älskar barn. Jag tycker det är det bästa som finns, som är så gulliga och så jävla jobbiga.
Ja.
Så ja, det har alltid varit så här instinkt i mig att jag vill liksom bli mamma.
Mm.
Och vissa har ju inte det. Alltså min syster är ju typ så här, nej men gud, jag är så ointresserad. Mm. Men, och jag tänker, det får man också respektera. Men nej, hade jag liksom inte träffat min man och blivit gravid, så hade jag liksom gjort det ändå.
Mm.
It's like nothing could stop me, lite så.
Bra attityd.
Och ibland när jag är ägglossen så blir jag så här, åh gud, jag vill ha en hund. Men jag ser, jag har börjat koppla ihop saker nu.
Man förstår cykeln. Du träffade i alla fall en man till slut.
Jag träffade en man, en jättefin man som jag typ andra dejter. Jag var så här, hur känner du för barn? Han är 10 år äldre än mig. Han bara, jag vill absolut ha barn. Jag bara,
Gud vad skön reaktion.
Bra, så då skaffar vi barn.
Bra.
Ganska tidigt, typ, efter ett år.
Och det var inga svårigheter? Eller?
Nej, inte alls. Absolut inte. Det var så här, jag blev gravid på typ första försöket. Men sen...
Mm. Tell me all about
när vi ville ha fler barn.
Okay.
Så blev det inga fler barn.
Du hade velat ha fler?
Ja, men då har jag liksom fått 2 missfall.
Okay.
Och åren har gått. Jag har gjort karriär. Min kropp har varit jättestressad. Och nu är jag 40. Och jag tror typ... Absolut, om jag typ så här skulle IVF och så. Men det har inte riktigt den tiden och kraften och orken har inte riktigt funnits där.
Mm.
Och då har jag också tänkt så här, men jag kanske är bara bläst med ett barn.
Mm.
Och sen har jag min guddotter också som jag tar på blodigt största allvar. Min uppgift som gudmor. Så jag har blandat in henne väldigt mycket som en familjemedlem.
Mm.
Liksom hon sover över och jag hämtar och på det sättet liksom
gjort. Gud, fint.
Mm.
Det är ändå inte så vanligt, tror jag.
Nej, verkligen inte. Jag tror Nanna Blondell som är min bästis då, som vars dotter jag fick var... De är ju... morfar är ju präst, så att vi fick ju vara i kyrkan och jag fick diplom och allting.
Mm.
Så det blev så seriöst för mig. Jag bara, wow. Men nej, och hon också sa, men gud vad du tar det här på allvar. Jag sa, ja, men jag känner liksom, till och med om du vill liksom försvinna ur mitt liv och bråka med mig, så skiter jag i det. Ja, jag vill ha Pilo som guddotter. Absolut.
Fint.
Ja, jättefint. Så på det sättet har jag blandat in, och Ariel, min dotter som snart fyller 8, har fått känna av att det finns någon som mamma bryr sig väldigt mycket om också.
Mm.
Det har varit intressant att se henne i det, och jättenödvändigt, tror jag.
Mm.
Jättenödvändigt, som hon är just ensam barn.
Mm.
Sen kanske vissa saker går i arv. Hennes pappa är också ensam barn.
Just det.
Så jag vet inte.
Hur har den här insikten varit då, att det kanske antagligen inte blir fler barn?
Ja, det har ju tagit tid att komma dit. Det har varit, du vet, allting är ju så himla tillgängligt. Och det är så här, men det är klart, om jag vill så ska jag få.
Mm.
Liksom. Mm. Och till slut så måste man typ koppla upp och bara så här, titta inåt och acceptera. Och det tar ju tid att göra den resan. Så det har varit otaliga timmar terapisamtal med mig själv. Alltså koppla upp mot universum, meditationer och bara så acceptera sig själv.
Mm.
Och bara, ja, det är så. Vi blir äldre.
Mm.
Det är inte, allt är inte kanske till för alla. Ja, det var tufft att komma fram till det.
Jag förstår det.
Mm.
Jag har ju faktiskt gått igenom samma resa nu, eller håller på, jag är mitt i det skulle man kunna säga. För jag fick diagnosen, helt fel uttryck. Men jag i typ ett halvår sen kanske fick jag veta att jag har gått in i tidig klimakterie.
Mm.
Och jag är 41.
Men och, alltså snälla, du är ju liksom ingenting.
Nej, men det är ändå så här, vi hade... liksom alltså, drömmar om stora familjen, 3 barn kanske. Och precis som du var inne på, jag har ju 2 friska härliga barn, så att jag är så glad och tacksam och nöjd med det.
Mm.
Men man har ändå en bild om vad det skulle vara.
Och verkligen. Det, men gud vad konstigt, vad, kan man bara göra det? Gå i klimakteriet sådär?
Ja, det kan bara.
Och då är det liksom slut.
Ja, hej, finito. Tack. Om man inte då går in i, som du var inne på, IVF och hormonbehandlingar. Men där känner jag att nej, jag vill inte. Nej, det vill inte
så
min kropp vara med.
Så du kommer inte få någon mens liksom. Gud vad skönt på ett sätt.
På det viset, ja. Absolut.
Men väldigt tidigt.
Ja,
men antar att det är ärftligt. Att det är typ saker som man inte kan göra.
Alltså, det finns väl en viss ärftlighet i det. Men min mamma till exempel var 56.
Men
så att det är också... Jag vet inte hur mormor var kanske. Eller farmor eller hur det var på den sidan. Ja, så det är ju verkligen tankeövningar man måste ge sig själv. Verkligen.
Ja, vi supportar dig. Du har ju den här podden. Tack. Jag tycker det är så jävla bra att den finns, att man får prata om det. För jag har märkt att efter man blev gravid att det inte fanns några historier.
Nej.
Och dela, att det är så här, det är klart man får barn och allt är jättebra.
Precis.
Alltså att det är så här, varför sa ingen att det var att typ alla ens trauman kommer upp?
Exakt, exakt. Ja, exakt. Det var därför jag startade den här podden från början.
Det är så
början.
Jävla bra att den finns. Och vi kan faktiskt vara finns en plattform där vi får prata om det mest basic för en kvinna. Och det svåraste som finns. Och typ så här, det mest livshotande.
Verkligen.
Så. Ja. Och att det ska vara så jävla naturligt.
Jag vet. Precis. Alla kan göra det. Hej och Hur var det att vara gravida?
Alltså jag kan nog säga att det var det värsta jag varit med om i hela mitt liv. Och det kanske också att jag inte liksom har blivit så här direkt gravid efteråt, för att min kropp är typ i en posttraumatisk stress. Jag var ju såklart, ville ju så jättegärna bli gravid och var så här, och sen började den här illamåendet. Jag hade liksom sett lite på tv att kvinnor gick iväg och spydde lite och kom tillbaka. Och min mamma, hon har ju bara helt, alltså hon har ju såna fantasier om hur det var. Hon bara, jag gick fortfarande med höga skor, sen blev det revolution, jag fick vara hemma. Jag förstår att inget av det kan jag lita på, jag vet liksom inte vad som är sant och inte. Nej men, alltså Nina, jag blev så fet. Alltså jag gick upp så mycket i vikt, jag gick upp 30 kilo. Oh. Och jag är 1,60. Oh. Jag vägde liksom 55 kilo.
Kände du det? Alltså blev det tungt för dig också?
Jag
det var
kunde
jobbigt.
Inte andas.
Ja, det var så.
Alltså,
jäklar vad jobbigt.
Alltså det var så mycket som hände med min kropp som jag var så himla chockad för. Jag menar, jag är ändå skådespelare, hade gått ut scenskolan, var väldigt så här, kroppsmedveten människa. Mm. Liksom, jobbat 4 års tid varje morgon med min kropp och röst och liksom stå på scen. Så det här var liksom en chock. Jag fattade ingenting var det kom
Noll
ifrån.
Noll kontroll liksom.
Ingen kontroll alls. Mm. Och jag mådde illa exakt fram till vecka 13. Och sen en dag i vecka 13 så bara var det borta. Mm. Och det hade jag ju hört om. För det sa min barnmorska, stå ut, stå ut, stå ut. Och jag bara, men gud. Och den här, tänkte 3 månader, det var som en... Alltså det blev liksom lite så här psykotiskt. Mm. Och sen så fick jag någonting som jag... jag vet inte vad det måste typ finnas ett ord för det. För att jag fick en luktnoja.
Okej. Okay.
Jag kunde inte, alltså alla lukter, och jag spydde på lukter.
Aha.
Så det är jag jättenyfiken fortfarande på att veta vad det var. Alltså,
vad var det för, var det några specifika?
Steklukt var liksom, jag kunde känna, och jag fick sån sjukt, alltså som ett djur, jag fick så stark luktsinne. Och jag kunde känna av om någon typ stekte lök i huset. Mm. Det blev nästan, du vet, lite obehagligt. Min man tålde jag inte. Alltså hans lukt, jag bara... Och stackarna, och så, vad ska jag göra? Jag har alla bytte parfymer. Och alla kemiska dofter tålde jag inte. Alltså alla parfymer och sånt. Mm. Det var ju bara helt vidrigt. Men jag rökte och snusade innan jag blev gravid. Självklart skulle jag sluta med det. Men det gick så himla fort liksom. Från det att vi bestämde sig att bli gravid. Men det var också någonting som jag inte ville ha. Jag var så här,
åh, vilken tur!
Sick! Kaffe! Och det var så äckligt. Jag bara, hur kan människor vilja liksom sätta i sig det här? Men lukten var nog ändå värst. Alltså lukt av fett. Stek. Nej, det gick inte. Det var jättejobbigt. Mm. Jättejobbig period med lukter.
Mm.
Och jag fick slänga parfymer. Och första 3 månaderna i min graviditet, då jag mådde som mest illa, jobbade jag ju på teatern. Fortfarande.
Oh, Gud,
och jag fick så här, säga till folk. Jag bara, snälla, så här, kan ni så här, hjälpa mig? Och så var det en kvinna, hon bara, jag har ingenting på mig. Jag bara, men titta, jag känner ju att det är någonting. Så kom vi fram till att det var hennes tvål hemma i badrummet.
Oj.
Det var jättejobbigt.
Ja. Varför blir lukten så påverkad när man är gravid?
Ja, man har faktiskt en förklaring till det. Att när man blir med barn, då drar kroppen igång ett hormon som heter humant koringonotropin, som gör att man blir väldigt känslig både för dofter och det här att man blir illamående och allt det här. Och det finns en situation inom situationstecken, en förklaring till det här, att man ska bli känslig mot dofter och så vidare, därför att det kroppen ska då stöta bort det här som inte är bra för ens barn, sanning eller inte, men det är ganska gulligt tycker jag i alla fall med förklaringen. Men absolut, det här att man blir känsligare. Sen kan det ser lite olika ut vad man är känslig för, men det är det här hormonet som gör att det blir så.
sen det har lukten fortsatte, men det var värst i början, men sen liksom lärde jag mig. Sen så efter mitt illamående så kom jag in i det här att jag började få lite panikångest. Så okay. fort jag stressade så gick min puls upp, plus att jag hade gått upp så mycket så att allting liksom fysiskt var det också jobbigt. Och med varje stress kunde jag inte typ kolla på saker som var hemskt med så här. Jag vet att vi kollade på Alien en kväll. Mm. Varför nu vi skulle sätta på den Inne Stundström och kolla på. Alltså,
ja. Det är en bra film.
Och där kom det också, du vet, jag inte kunde andas. Fick liksom lite så här panik. Och, bara, och sökte hjälp för det. Mm. Fick inte så här särskilt mycket. De bara, ta Legrigan och typ stressa inte.
Ta Legrigan?
Ja. Aha. Och så tog jag
ingen liksom så här samtals
ingenting. Och nu efterhand förstår jag ju att jag är posttraumatisk stress. Det var ju det som kom upp från min barndom. Just för jag är uppväxt i krig, alltså med min mamma. Alltså det var ju ingen som... Nej. Det har varit jätteskönt om någon barnmorska hade skickat mig på ett enda jävla samtal.
Precis.
Nej, de var bara så här, stressa inte. Och där känner jag att vården generellt, det handlar så himla mycket om hur du approachar det.
Mm.
Så här, jag är en sprallig tjej, ser ung ut, var ung, kommer in och säger, men jag är gud, jag känner mig så stressad, du vet, så här, är i min approach redan liksom, hur ska man säga, dampig. Och då är det som att då tas inte jag på allvar, och det här kände jag hela vägen fram tills födseln som vi ska komma till.
Mm.
Att det var så här, men jag typ så här.
Okej.
Okay. Jag hade verkligen behövt att någon hade sett bortom det där, och jag tänkte så här, hade jag kommit dit lugnt och bara så här, jag mår så dåligt. Kanske de hade lyssnat
just
på mig.
Mm.
Men jag kom och bara så här, jag kan inte stressa. Jag blir så här, du vet. Och då var det som att det togs inte på allvar. Nej. Så retoriken i det. Och det här kanske hänger ihop mycket som jag har läst om så här kulturell, det här de säger nu, så här, kulturell rasism, typ så här, kulturell
strukturer,
kulturell dramatik.
Mm.
Alltså, att vissa, från vissa kulturer typ är mycket drama, de uttrycker sig
alltså hysteriska.
Hysteriska, och det här har ju varit en grej inom vården, speciellt mödravården. Liksom.
Verkligen, ja, men kvinnor från början är ju hysteriska.
Är
och sen så
ju.
Då kanske från en annan kultur.
Då är det ännu mer kulturellt. Mm. Liksom. Och jag vet inte om jag kan blanda in det med kulturen, men jag känner väl liksom att jag var en ung sprallig tjej som inte togs på allvar.
Mm.
Och så fick jag den här Legregarnen som jag åt då så fort jag kände att det blev stress, och den blev jag bara sömnig av, fick paranoia att mitt barn skulle skadas. Så då kunde inte jag jobba, så jag slutade jobba i månad 4.
Mm.
Och typ bara var hemma, började yoga typ på morgonen. Då hade jag en yoga-DVD som det var, satt jag på varje morgon. Och liksom, så hela graviditeten mot slutet gick ut på att så här, bara inte få panik.
Hjälpte det med yogan där? Eller?
Jättemycket. Mm. Varje morgon, mindfulness. Alltså yoga, men jag hade ju tid med det också. Och var privilegierat att inte liksom klara mig ekonomiskt att kunna göra det. Mm. Och jag undrar fortfarande, om jag inte hade det, hur fan skulle jag ha gått?
Mm. Vad vet vi egentligen om posttraumatisk stress i en gravid situation? Och hur jobbar man med det inom sjukvården, om man jobbar med det?
Ja, som man vet att om man lider av... Nu är inte jag någon expert på det här heller. Jag är inte psykolog, inte psykiater och jag är barnmorska. Men utifrån mitt perspektiv och de kvinnor som jag har träffat som har burit det med sig i bagaget, så kan jag säga att posttraumatisk stress, det är ju någonting som naturligtvis kan spetsas till väldigt mycket när man väntar barn. För det är mycket saker, som existentiella saker som dyker upp och sånt. Så att det väcker mycket känslor. Så att de här kvinnorna behöver ju väldigt mycket extra stöd naturligtvis. Att gå på samtal och gå hos psykolog och så vidare. Och här ser det lite olika ut både i landet och i Stockholm var man hamnar. Men absolut att de behöver ha ett väldigt speciellt omhändertagande. Både under tiden som de väntar barn och när de föder barn och den här tiden efteråt. För att visst, man är mycket skörare naturligtvis.
Men är det som det brukar vara när det gäller att hur man mår, alltså psykiskt mående, att man måste säga till själv? Eller finns det någon form av snappa upp de här frågorna om man kanske kommer från någon särskilt land eller så vidare?
Alltså jag tänker, nu får du också utifrån mitt perspektiv, när jag pratar med barnmorskor om det här, så de som jobbar mycket med invandrarkvinnor och som kommer från länder där man vet att, här, att man tar upp det genom det sen vid första besöket på när man kommer vid inskrivningen, så ska ju det här framgå att man tar en stor ordentlig anamnes. Så att det är ingenting som jag tycker att kvinnor ska tänka, det här måste jag berätta, utan man ska vara så inkännande, och det ingår i anamnesupptagen som säger att man hittar de här kvinnorna.
Så jag tog bara så hand om mig själv, men blev större och större och större, och jag kunde inte sluta gå ner i vikt. Eller vad heter det, sluta äta. Just inte det. Gå ner i vikt. Mm. Jag kunde inte sluta äta. Så jag förstår ju att jag gick upp väldigt mycket i vikt. Det var som att så här, maten blev på något sätt en tröst för mig. Mm. Och jag åt. Var själv nästan hela dagarna. Typ så här, gick och tränade. Så, att, ja, så det är inte så konstigt heller att jag gick upp så himla mycket i vikt. Jag har ju lite också med mat. Jag tycker det är liksom lite endorfinhöjande för mig. Jag gillar liksom att äta så här, något fett. Och götta mig. Ja. Så jag antar väl att det där var så här för att jag skulle må bra.
Såklart.
Det blev extra mycket, som jag kan nu se i efterhand. Mm. Sen gick jag och tog lite massage mot slutet. Och då gick mitt vatten.
Aha. Under massagen?
Nej, typ en dag efter. Okay. Typ under 24 timmar. Wow. Jag kanske inte har tagit den massagen. Men jag var så tung, jag kunde inte gå. Och det kanske var lite också så här, jag ville sätta igång mig själv. Jag typ några dagar, en vecka kanske över tiden. Och då hade inte barnet placerat sig, för då hade min barnmorska sagt så här, om vattnet går så måste du åka in, för barnet är inte placerat.
Just
det. Absolut. Vattnet gick, det var ju som, så här, mitt på Södermalm. Jag bara, åh, det där måste vara vattnet. För det hade jag läst om, att det känns som kiss. Så himla glad. Åkte in, tog en taxi, åkte in till SÖS. Och sen så började liksom den här helvetesresan, att jag var där inne i 3 dygn. Tills jag blev akut kejsarsnittad. Och mina värkar sattes igång. Men barnet kom inte. De försökte placera barnet. Och jag kommer inte ihåg om de gjorde det eller inte. Men där var det också så här.
Men för att fråga, dina värkar kom igång av sig självt? Eller var du tvungen att få igångsättning?
Nej, jag fick igångsättning. Mm. Men till slut, det är det här. Jag vet inte vad som var vad längre. För jag minns att jag hade värkar. Jag fick vara där. Jag fick inte röra mig. Mm. Jag fick ligga på rygg eftersom barnet inte hade placerat sig. Mm. Och jag fick ligga på riktigt. Alltså det var en brits typ som var gjord av den här, alltså det här materialet.
Oj.
Och jag var så här, förlåt, jag får jätteont i ryggen. Typ, finns det en madrass? Alltså, det fanns det liksom inte.
Men gud.
För
det låter
där
som
var bara,
att det här är liksom 20-talet.
Jag vet, men det var typ bara tydligen så här, något rum jag skulle vara, man är bara i någon timma.
För en undersökning typ.
Och ja, och sen man förflyttas egentligen. Men jag förflyttades aldrig.
Jag fattar.
Det var som att någon glömde bort mig där. Och ibland så tryckte jag på den här och bara, hej, hej, så här, typ, finns det lite mat?
Men jösses.
Så att det här nu efterhand kan jag ju se att det här var ju jättekonstigt. Jag låg verkligen bara där liksom. Och efter typ en natt som jag var där, dagen efter var så här, nu flyttar vi ner dig. Fick fortfarande inte röra mig.
Men du låg på ett dygn i den där?
Ja, ja, absolut.
Herregud.
Och sen nästa dygn så fick jag ett rum att vara i. Ja. Liksom sådana födselrum. Då var det så här. Jag bara, men gud vad skönt, då ska jag föda nu liksom. Då fick jag en skön säng. Tack och lov, en sån här födasäng. Och då satte de igång. Då kom verkarna igång ordentligt. Alltså. Mm. Och de försökte öppna mig. Och jag hade så jävla ont. Men jag öppnades inte.
Okej. Okay.
Så de håller på med alla möjliga. Jag tror att jag har gått igenom alla möjliga. Alltså stoppa upp en boll. Mm. Hoppa på några bollar. Stoppa in den här ballongen. Alltså allt. Men jag öppnades typ bara 3-4 centimeter. Och tiden gick. Och vad jag har förstått det. När vattnet går så ska man gärna föda inom typ 24 timmar. Det kan vara farligt. Och det jag kände också var så här, att jag var fortfarande glad. För att det är, jag visar inte svaghet. Det är också inte så bra, men jag var så här, haha, det går säkert bra, här hoppar jag i den här bollen. Tills jag typ i slutet kände att jag bara, fan, jag börjar få frossa.
Mm.
Och det är ju jättefarligt, man kan få så här infektion och dö typ. Jag bara, jag mår ingen bra. De bara, känner du att du får kyl eller vad är liksom? Och så kom olika folk hela tiden. Och, men hon, Lena Lindgren på SÖS, hon var väldigt bra. Hon var så här, nej men jag kommer inte lämna förrän du har fött. Jag var såhär, men gud vad skönt.
Liksom. En trygghet.
Men dygnen gick ju. Mm. Och jag födde inte.
Mm.
och dygnet gick och jag födde fortfarande inte. Till slut typ svimmade jag. Alltså jag minns inte i slutet. Alltså någon gång där i slutet var jag så här, ah, vad intressant, det är så här jag dör. Intressant. Jag trodde alltid att jag skulle dö typ av något annat ibland när man är så här, hur skulle jag? Så trodde jag inte att det var i barnsäng. Men mot slutet...
Var du inte rädd då? Eller typ?
Nej, inte alls. Jag var så här, aha, det är så här jag kommer
dö. Slags lugn liksom.
Ja, och sen minns jag inte mer. Tills jag vaknade i uppvaket typ.
Okay,
så jag blev ju akut kejsarsnittad liksom. För antagligen så typ svimmade jag eller försvann. Mm. Eller liksom gick ner. Och tydligen så var det min man som hade sagt så här, nu får ni fan göra någonting liksom. Och... ja, sen var det jättehemskt för att så vaknade jag uppvaket. Mådde jättedåligt, vet, man mår ju illa och liksom. Så kom de med det här barnet och så typ la de den och jag var, alltså jag var så borta, jag var så neddrogad. Så jag var så här, Sen var vi kvar där i sjukhuset 3-4 dagar, jag kunde inte gå för jag var snittad. Jag vet inte om alla som är snittade kan gå, men jag kunde inte gå på flera dagar. Ändå hade jag en ganska vältränad frisk kropp. Så det vet jag inte heller varför det var så. Jag kunde inte kissa på flera dagar. Jag behövde hjälp. Jag hade kateder. Och sen samtidigt skulle jag amma min dotter. Så att, och det var brutalt vad sjukhuset gjorde mot mig. Känner jag ju nästan som ett övergrepp. Alltså det var, de vred på mina bröst. Alltså jag skrek. Jag hade sån smärta i hela kroppen. Både liksom i snittet. Och liksom brösten för att mjölken skulle komma igång. Jag försökte amma henne, det blev sår, jag blödde. Och de var så här, fortsätt. Men du gör inte rätt, fortsätt att amma. Och jag fick sån här feberfrossa för jag fick sån här mjölkstockning. Och det var ingen som sa till mig så här, men du kan ha ersättning. Du och din pappa kan dela. Det går bra. Det var som att jag gick också in i det här så här, jag ska fixa det här. Du vet, och...
som nästan alla gör.
Och hade någon sagt så här, men hallå, du kan ha ersättning, det går jättebra. Då hade jag bara, men
det är okej. Okay, ja, liksom.
Jag hade inte ens tänkt sådana, för att jag trodde att det var bara att ta barnet. Och jag var 30 år, jag tänker att, ja, 20, 32 var jag. Alltså det låter gammalt, men jag var väldigt ung i mitt sinne när det gällde barn. Och så jag hade liksom ingen koll, jag trodde det var ju bara att ta barn. Också för ingen kvinna har sagt någonting annat till mig. Min mamma har bara så här fantiserat att det var så bra, sen har jag förstått att det inte alls var det. Hon fick inte ens bedövning i Iran. Och hon, det var under tiden liksom med revolution, kvinnor fick inte ens ha in någon i rummet. Hon fick liksom inte ens lämna typ hemmet. Hon fick typ åka, efter en viss tid fick man ju inte lämna hemmet för det var så här förbud mot folk att gå på gatan. Och helt ensam i det rummet liksom, och fick föda utan bedövning, utan ingenting så här. Men hon har ju liksom fantiserat som att allt var bra. Och ingen annan av de kvinnor jag uppväxt med skulle våga säga någonting annat. De är så här, man gör, man föder, man kämpar på. Så att jag antar väl att jag hade den samma mentalitet. Det var så här, ja, men, och att det gör ont att amma, det ingen sagt till mig. Alltså jag hade inte fattat det. Jag tror det var bara ta barnet och så skulle den bara... Och att det var, att det gjorde så brutalt ont, att det skulle liksom blöda och bli infektion och mjölkstockning. Och, så det var en jättejobbig period. Som tur var så kunde jag ändå connecta med henne, så jag hamnade inte i någon depression eller något, som jag kan ju gott förstå att man gör det. Och hade jag gjort det hade jag verkligen inte fått hjälp. Då hade det också varit så här, nej men gå hem nu och fixa det här. Sen i efterhand så fick vi ett brev hem, det var så här, vill ni ha samtal så kan ni få det. Och jag var så här, jag vill inte tillbaka till det här sjukhuset. Nej tack. Nu efterhand så, ja, jag borde ju gått på något samtal och bara fatta vad det var som hände. Alltså, så här, vad var det som hände? Varför var jag i sjukhuset i nästan 4 dygn?
Precis.
Varför snittade de mig inte tidigare? Varför väntade de så länge tills jag typ svimmade? Så det är mycket sådana frågor som får mig så här, varför? Varför liksom kämpade de att jag skulle amma samtidigt som jag ligger i kateder? Alltså, varför var de inte mer omhändertagande med mig?
Precis.
Så känner jag.
Det liksom. Förstår jag verkligen.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Vad hände? Hur gick det med amningen sen då? Gav du upp eller kämpade
Nej,
du på?
Nej, jag kämpade på. Alltså jag grät. Oh. Jag grät och ammade. Så tog min man barnet. Och så satte jag på sån här salva. Och så tog jag liksom nästa bröst. Och så där höll jag på liksom. Mm. Sen förstod jag att tydligen så finns sån här, man kan liksom få ut andning.
Pump.
Mm. Visste jag inte heller att man kunde få av sjukhuset liksom. Det fick liksom ingen information.
Fasen alltså.
Och inte heller typ så här, varför blev jag snittad? Varför kom hon inte ut? Varför öppnades jag inte? Alltså ingenting sånt. Det var, och framförallt, varför gjorde de inte tidigare? Skulle jag säga. Mm. För det var så, jag mår inte bra. Jag mår konstigt, det känns konstigt. Men det var som att de bara, ja.
Du blev inte lyssnad på?
Jag känner absolut inte att jag blev lyssnad på. Och det har faktiskt efterhand, när jag har jobbat liksom, och jag har varit i så här traumaterapi, då hade graviditeten pluppat upp. Mm. Och det var också något jag inte trodde att den skulle göra. Men den har kommit upp. Och min psykolog är väldigt duktig man. Alltså, han menar att det är en trauma för kroppen att föda. Mm. Och har man lite trauma från förut så kan det liksom... Mm. Alltså den stressnivån som man utsätts för är liksom inte normalt för kroppen.
Nej, det är jag helt med på. Att det är, även om man anser att man gått igenom en ganska lyckad förlossning, så är det ändå ett trauma. Både för kroppen och liksom, framförallt första gångs födelskor som bara... från en sekund till en annan har ett annat liv att ta hand om. Alltså hela den omställningen
mentalt. Ja, men mentalt, den ska vi inte bara liksom... prata, den ångesten jag hade att hon skulle dö. Ja. För att jag var själv på väg att dö. Mm. Eller liksom, jag sa hej då. Jag var så här, det är så här. Det är, liksom. Och jag kommer ihåg det sista jag kommer ihåg, den här lampan i rummet. Jag var så här, undrar om den här, det är tunneln eller vad? Alltså, sen typ, det var någonstans liksom där jag checkade ut. Men jag minns liksom sista bilden, den här lampan på SÖS. Inte kul. Men sen så spelar det ingen roll om det var SÖS eller någon annanstans. Jag har hört så många sådana historier, så att jag tror att det bara handlar om att hur vi ser på kvinnor, hur vi ser på en glad kvinna och en liksom, det har betydelse vem som kommer in och hur den personen är. Mm. Det är liksom, jag var ju också glad typ in i slutet. Jag
Exakt.
Var så här, typ samarbetsvillig och lite tacksam och var så här, jag kan göra så, det var liksom, jag tror att det har jättestor betydelse.
Det tror jag också.
Samma sak med amningen, att jag sa liksom inte ifrån när de vred på mina bröst och jag skrek och liksom, och jag borde väl ha sagt ifrån, men
det är inte så jävla lätt när man är förstagångsfödd. Ska jag aldrig varit med om något liknande innan och inte vet hur det ska vara.
Och sen fick jag ju ångest att hon skulle dö. Började mina dödsångest komma fram, som jag har haft lite i barndomen hos min mamma. Och bara så här, gud, tänk om hon försvinner ifrån mig. Tänk om typ så här, det blir krig och hon inte kommer hem. Eller tänk om, du vet. Sådana tankar får jag få. Projicera jättemycket rädsla på henne. Och liksom typ ville inte att någon annan skulle hålla henne och sådär. Och det var skönt att amningen kom igång. Men det blev också att vi blev ju helt fast i varandra. Alltså vi växte ju in i varandra. Typ ingen fick hålla henne särskilt mycket. Gick, åkte inte tunnelbana. Alla var ett hot och men lite så psykotisk stämning. Det här är okej, det här är inte okej. Det här är liksom, hon ska inte utsättas för ljud. Mycket sånt. Och sen började jag samtidigt tappa väldigt mycket vikt. Och fick gallsten.
Oj, okej.
På det hela. Och det är ju väldigt vanligt. Med, de sa det i sjukhuset. De bara, fat female fertile. Förstår du?
Okej.
Okay. Ja, och det är tydligen, då är man i riskzonen för att få gallsten. Och har man gått upp 30 kilo och gått ner igen, då är kroppen mår inte bra.
Just det.
Den kan inte filtrera all fett, så man får gallsten. Så fick jag gallsten och hade såna sjuka smärtor. Och det kan jag säga att det är värre än de smärtor jag hade när jag födde.
Det är det alltså?
Ja. Den är, alltså jag vill inte ens, mitt värsta fiende gå igenom den smärtan med gallsten. Men det är ju väldigt vanligt. Så de bara såhär, det här är gallsten, här har du lite morfin, gå hem.
Ja, just det.
Som tur att jag inte blev beroende av dem. Utan jag fick liksom, jag var såhär, nej, men jag måste operera mig. Ja, så hade jag lite såhär gallstensanfall samtidigt som jag ammade. Alltså,
men ljuva det var såhär,
I do it. I do it. Mm. Och ja, och nu kvinnor, är hon ju liksom mitt enda barn och jag försöker liksom vara såhär normal.
Varför får man gallsten?
Ja, aj. Det är ju så att det bildas såna här kolesterolkristaller faktiskt i gallblåsan på grund av tillsammans med gallsyra, så bildas det små klumpar. Och det här är någonting som alla producerar, men ibland så klumpar de här ihop sig och kan bli som små stenar, och det märker man ingenting av i regel, och så blir de större, och till slut så kan det ju vara som ett vanligt gallstensanfall, att den här stenen då hamnar i gallgångarna och så fastnar den där och så börjar det jobba på, det är därifrån smärtan kommer. Och så efter, som jag har fått lära mig, för det här är inte heller mitt område, men efter kanske drygt en halvtimme, en timme, så när stenen då har passerat igenom gallgången ner i tarmen, och tarmen, den är inte påverkad för den är så vid, så släpper smärtan. Sen kan det bli följdverkar om man har mycket stenar och så vidare, att man får, att de ligger i gallblåsan och så får man en inflammation och det på grund av bakterier och så vidare, och då kan man ju hamna i en situation där man måste göra en operation, och vanligtvis med hjälp av laparoskopi och ta bort gallblåsan och stenarna så för att komma undan. Det här är ju också vanligare under tiden som man väntar barn. Det har väl också med hormonerna, hur det påverkar omsättningen och så vidare. Så.
Men det här med liksom psykosen, som du nästan säger, tonade det ner med tiden?
Tonade ner med tiden.
Eller gjorde du någonting specifikt för att komma över det? Liksom?
Förutom att jag blev utbränd när hon var 2 år. Verkligen så här, och det förstår jag hade ju gått i det här varvet alltså, i typ 2 års tid och samtidigt börjat jobba igen och liksom började så här, komma igång med mitt skrivande, började så här, regissera och vara så här, helt uppe i min kreativitet samtidigt, så att det var så jättemaniskt. Sen blev jag blev jätteutbränd sist sådär när jag var 2,5 år och började få hjälp och se mönster i mitt liv. Och det var så skönt. Jag bara, men gud, jag förstår. Och nu känner jag väl att jag är en vanlig mamma. Alltså jag är en normal mamma. Jag har lärt mig liksom att sära på saker. Som tur, stackars unge, hon hade ju blivit helt kvävd. av mitt överbeskyddande galna mamma. Ja, men jag, alltså, sök hjälp.
Mm, verkligen.
Så skulle jag säga.
Verkligen. Jag tänkte också på det här med att du har ju så mycket frågor kring vad det var som hände.
Ja.
Har du gått i, alltså, har du tagit din journal och pratat med någon?
Jag gjorde det för inte så länge sedan, för ett år sedan ungefär. För jag håller fortfarande på med den här resan liksom, med att se vad som är, du vet, liksom, vad med allting, vem man är.
Mm.
Och, som alla ska väl göra i en punkt i livet. Speciellt om man har haft utmattning eller utbrändhet som många kvinnor får. Och det är ju inte bara att man har jobbat mycket, utan det är ju, man har gått igenom väldigt mycket saker som behöver bearbetas. Det förstod jag inte. Jag tror att det var för att jag jobbade mycket. Så att, jag läste igenom journalen. Och de säger väl liksom att lite av det här, Bahar kom in och hon var glad. Och hon hade, alltså, allt var liksom...
Just det. Du klagade inte?
Nej, det är väl lite det där som jag tänkte att de sa så här. Sen så sa hon att hon kände sig förkyld. Typ 3 dagar senare. Sa hon det. Att hon kände sig förkyld. Ja, där bedömde bla och bla att göra akut kejsarsnitt på henne. Liksom.
Mm.
Men det är sjukt, för att när jag skulle välja sjukhus så ville jag ändå att sjukhus... Det kommer jag ihåg att jag sa till min barnmorska. Jag vill inte ha sån här privat del. För jag vill vara någonstans där det är nära till hands om det blir akut.
Mm. Känner du på dig?
Måste ha gjort det, eller hur? Alltså någonstans måste typ... Då valde vi liksom inte Södra BB eller liksom BB Stockholm eller så. Då var det så här, nej, men jag vill ha sövla så här riktig jävla just brits. Riktig brits.
Precis, jag kan ta en hård brits bara det finns en kirurg ur
över. Ja, och det var det ju. Det gick ju väldigt fort liksom. Det var inga problem att få. Men jag fattar ju att kvinnor dör.
Ja.
Alltså jag gör verkligen det.
Usch, så jävligt.
Det är också så här... Jag pratade med en läkare, han var headhuntat till Sverige från Ungern. Och han var så här, det var för honom, han bara, jag kan liksom inte jobba i Sverige för att den här vården med kvinnor är helt sjukt. Varför klipper de inte upp kvinnor? Mm. Varför väljer de att de hellre ska föda naturligt så att de spricker? Han bara, vi har så mycket folk som kommer efterhand med tarmproblem. Mm. Ja, honom pratade jag med kanske så här 3-4 år sedan och han var helt förstörd. Han var så här, han bara i liksom ungen, han bara, vi klipper upp kvinnor. Direkt, för att det är, det läker. Du spricker inte upp, dina tarmar flyttar inte på sig. Och han var så här, nej, och tar man upp det i Sverige och vi har försökt, och liksom, de var en grupp läkare som försökte liksom ändra lite i vården. Han bara, det är omöjligt, det är så himla stängt och man får inte säga någonting. Och det är bara upplevde intressant. Han då. Och det tycker jag är väl, väldigt, väldigt intressant. Och jag pratade med, när jag var i Iran eller på någon semester tillbaka så fick jag följa med min kusins fru som är head of the chef på ett sjukhus. Hon är säkert en tung kvinna, läkare. Och frågade om jag fick följa med. Hon ser på när jag fick gå en runda med henne. Ja, det var okej. Liksom, följ med. Så var det någon kejsarsnitt. Jag bara, så här, får jag följa med och se det? Ja, det fick jag.
Wow.
Fick jag sätta på mig så här gröna kläder. Det är ju helt absurt att jag fick det. För att jag var liksom 15 eller 16. Jag håller ju på att dö. Alltså jag var på väg att svimma.
Ja.
Jag såg ju hur de snittade den där kvinnan. Alltså jag såg alla de här. Det var ju sju... Alltså det var ju... Det var som att skära i bröd.
Tur att du och kanske svimmade innan det eget snitt.
Ja, det är faktiskt du. Men jag pratade lite med henne om graviditet och saker som händer och så. Jag säger inte att det inte är bra vård i Sverige, men den är väldigt gammeldags. Hon menar också så här, klipp upp kvinnan. Det är klipp upp. Mm. Alltså det liksom är bättre än att spricka.
Mm.
Och i Sverige så är en kultur att så här, det ska vara så himla naturligt. Och det tar vi ju egentligen med allting. Allting ska ju vara lite naturligt. Mm. Vi sminkar oss jättemycket, men det ska ändå vara naturligt.
Det ska
ändå
vara naturligt, ja.
Det stör mig. Ja. Som fan.
I vissa länder så klipper man kvinnan istället för att riskera en sprickning. Vad är fördelar versus nackdelar med det?
Ja, det här är ju någonting som diskuteras jättemycket just nu. Och man ser att det har gått väldigt mycket trender i det här. Klippa mer, klippa mindre och så vidare. Och ja, det ser väldigt olika ut i världen, jag håller med om det. Och man har olika, man tycker olika om det här. Vissa studier visar på att, ja, att man får mindre, större bristningar om man gör klipp i mellangården. Och andra, många studier som vi har tittat på här, på visar att nej, det hjälper inte, för att även om man gör ett klipp så får man de här större bristningarna också. Så att därför har man i Sverige tagit beslut att man är betydligt mer restriktiv med att göra klipp. Att man ska ha en klar indikation, anledning till att göra det här. Och det pågår ju idag i Sverige också en studie där man tittar framför allt så får man de här större bristningarna när man forcerar förlossning. Till exempel vid sugklocka så ökar, tror jag, risken för att få en sån här stor bristning, ökar, blir 3 gånger så stor än om kvinnor krystar av sig själv. Och där har man väl då, är man ju väldigt intresserad av att ta reda på, ska vi göra, ha som rutin att göra ett klipp i mellangården när vi lägger sugklocka för att undvika det här. Men än så länge så i Sverige så säger man så här, nej, det finns ingen tydlig evidens att det blir mindre bristningar på grund av att man gör ett klipp i mellangården. Så att därför avvaktar man vidare tills vidare studier kommer. Och däremot så finns det en barnmorska, Anol, som har gjort en avhandling som är jättebra, där det visar att kvinnor då som är har blivit klippta, de har mycket mera besvär efter en förlossning, så att säga. Man har mera ont och så vidare än kvinnor som har brustit av sig själv. Och du vet ju aldrig, i förväg så kan du inte i det enskilda fallet säga att här kommer det liksom att bli en stor bristning eller inte. Så att, ja, det är jättesvårt, tycker jag, att ta ställning till det här, men ja, det diskuteras jättemycket. Och man får ju räkna i alla fall att ett klipp, det räknas som en stor grad 2-bristning om man ska sätta det i relation till andra. Och att, som sagt, Ans avhandling också visar att man har mera ont, mera smärta, och man tar upp senare sitt sexliv och så vidare. Och så här. Men ja, vi får se vad studien kommer fram till. Men framför allt det här med sugklocka, så är det stora problemet med de här stora bristningarna, inte i vanliga. Det är ju också en risk, men det är 3 gånger så stor vid sugklockan.
Ja, och det finns ju jättemycket skam i det liksom. Amningen tror jag är skammad över hela världen, skulle jag nog säga. Den
är... Du är ju skammad om du ammar, du är skammad om du inte ammar. Om du är skammad var du ammar, du är skammad hur du ammar. Ja. Det är liksom...
Men om någon skulle fråga mig idag och bara säga, Bahar, vad ska jag göra? Ska jag amma eller inte? Då skulle jag säga, ja, gör det de 3-4 första månaderna. För att min dotter är, peppar peppar, väldigt frisk. Mm. Om jag jämför med andra runt omkring mig som inte har ammat. Hon har sällan problem i magen och hon är liksom, håller sig lite mer friskare. Jag tror att det har betydelse. Och sen tror jag att jag gick ner jättemycket i vikt när jag ammade.
Just det, det är ju ganska vanligt. Mm.
Och tappade jättemycket hår som aldrig kom tillbaka.
Ja, precis. Men ändå. Men det, man blir så snygg av amning.
Så att, I don't know. Kanske inte så länge som jag gjorde. Jag ammade liksom i 13 månader. Det var fan långt.
Men det är också det här, när det inte funkar. Nu fick ju kanske inte du adekvat och bra hjälp egentligen. Du fick inte hjälp med pumpar och det verkar som att de var väldigt hårda med dig. Mm. Men jag har ju också många vänner där det verkligen inte har funkat. Man har kämpat sönder sig och mått så dåligt. Och sen kanske i alla fall, nu fan ger jag upp. Alltså, och hela livet bara ändras när man börjar med ersättning. Mm. Och att man kanske kan få må lite bra också den första tiden med bebis.
Ja, men herregud, förr i tiden handlade det väl om klass. Alltså om man kunde så gav man väl bort ungen.
Precis,
till någon som ammade.
Exakt.
Det liksom har väl alltid funnits. Mm. Det är jättenaturligt och jättepåfrestande. Mm. Och det är kanske så att vår livsstil har ändrats. Och vissa länder föder de inte ens naturligt. Där är alla snittade. Mm. För att det är mycket enklare. Mm. Så här, du bestämmer en dag du går in. Så att det är ju vad vi än gör, hur vi än vänder och vrider, så blir det, vi är dubbelbestraffade och skammade.
Så
och därför är det så jävla bra att prata om i den här podden. Att så här, ja. Mm. Och ändå skulle jag sitta och ge det rådet. Och bara, nej,
exakt, men det är det som är roligt. Du mådde skit, gör det svinat. Men jag tycker ändå...
Men du vet, det här också att man glömmer.
Ja, man gör
det är också sjukt.
Man gör det.
Jävla konstigt.
Du, när jag ändå har dig fantastiska människor i den här podden. Du kommer ju från Iran, född i Iran. Ja. Och din mamma har ju då fött i Iran. Mm. Och det är ju alltid intressant att jämföra länder. Mm. Och så. Nu har hon säkert förskönat bilden som du har sagt många gånger.
Jag menar, hon födde mig alltså under revolutionen.
Ah.
Det är alltså under när det var, man inte, alltså det var utegångsförbud. Mm. Hon åkte till sjukhuset, så hon fick åka för att föda mig. Fick ha ingen i rummet. Så det är klart att det inte var lätt.
Nej.
Men vad jag vet om Iran, det är ett klassamhälle.
Mm.
De som har pengar De skulle inte föda naturligt, de skulle snittas.
Mm. Och då betalar man för det?
Då betalar man för det, och man betalar ganska mycket pengar för det. De som inte har råd för föda naturligt. Mm. Så det är en helt och hållet klassfråga. Liksom. Mm. Har hört att det har börjat ändras, att det börjar bli mer och mer kvinnor som vill föda naturligt för att de återhämtar sig bättre med kroppen. Mm. Men jag vet inte.
Men vet du om det finns något så här, liksom, för det också tycker jag är intressant under graviditeten i olika länder, att här ska man inte äta si och så, man kan dricka si och så.
Men alltså om, gud ja, jättemycket sånt. Men nu har jag ju också fattat vad det stämmer. Mm. Alltså det är helt så här kemiskt, vissa saker som de säger. Och vissa saker om också så här, nej men du väntar en flicka eller du väntar en just pojke det. För att du är sugen på det här, då väntar du. Det har ju också typ så här lite stämt.
Ja, det har det.
Så ja, Mariel, alltså jag ville bara ha sött, alltså allt som var sött i min värld. Alltså det var så här, choklad, bulle. Andra gången jag blev gravid, då jag fick missfall, då ville jag ha bara citrussaker. Mm. Alltså jag ville ha så här, gurka doppad i citron. och det kom väldigt tidigt liksom. Mm. Då kände jag på mig, jag bara, fan det här måste vara en pojke. Men det är också sånt som jag har fått hemifrån. Mm. Men mycket så här, det här ska du äta, det här ska du inte äta. Mot slutet, då ska man inte äta så mycket socker och kolhydrater. Nu har jag ju förstått varför. Det är ju för att dina slemhinnor infekteras ju lite grann alltid med socker och så här. Och när du inte har det så är det mycket lättare för barnet att födas. Mm. Så dina kanaler blir ju rena kanaler. Så det är mycket sånt, men eftersom allt det som alternativmedicin, så vet man liksom inte. Men jag känner att jag börjar gå tillbaka lite grann till den här alternativmedicinen. Mm. Men mycket teorier, och gör barnet så, de har också, du vet, när barnet får såna skorpor. Mm. När skorporna kommer, då är det tid för den...
I håret alltså, pratar vi om nu.
Ja, och då är det att barnet börjar känna igen sina föräldrar.
Jaha.
Och det är ju vid 4 månaders ålder ju.
Ja, intressant.
Så det stämmer ju, allt de här.
Så
sina små tecken. Liksom.
Ja, häftigt.
Med allt, vad som är vad. Och det här ska man äta, och det här ska man inte äta för att barnet ska driva ut. Mycket sånt.
Ja.
Jag har börjat lyssna lite mer och mer på...
Intressant.
Alternativmedicin generellt. Mm. Men det är mycket åsikter. Väldigt stor också rädsla för att barnet ska frysa.
Ja,
det är liksom. Jag tror det delar nog alla invandrarkvinnor. Att det är så här.
Det är roligt. Det hör jag från, min man är från Italien. Mm. Det har man ju därifrån också. Vind är ju något av det farligaste för en människa.
Absolut. Vind, ja. Alltså när det drar. Ja. Alltså man kan dö. Ja. Du kan liksom få, vad heter det, alltså infektion i hela hals och huvud och liksom dö.
Ja.
Absolut. Så det gör väldigt mycket. Jag har varsa kvinnor också igen, för att jag ser så här ung ut och jag klär mig kanske med luva och sådär. Så är det jättemånga kvinnor som också kom fram till mig och gav mig råd.
Okej,
Så jag tror också att det är liksom lite kulturellt. Alltid också som så här. Jag visste att tunnelbanan ska jag dra ner overallen. De var helt så här. Nej, nu fryser hon. I Frankrike var det ju jätteroligt. De är också väldigt bebisförtjusta. Alltså. Det var ju någon som kom fram och tog bort hennes mössa för att se så här, hur hennes huvudform var. Hon hade hår eller liksom. Och bara, och jag sa, men vänta, om jag skulle göra det här i Sverige med någon, så skulle jag bli polisanmäld. Så det är väldigt roligt. Men jag tyckte att det var jobbigt med allas åsikter. Det var väldigt mycket hur jag skulle göra och inte göra. Mm. Alltså, gör så. Nej, men gör så. Mm. Och vind.
Och vinden. Passar dig för den. Du, innan vi avslutar så tänkte jag kolla med dig apropå den här jobbiga tiden du har haft. Mm. Vad skulle du tipsa om någon kvinna kommer in till förlossning och själv känner att de inte blir lyssnade på, eller när man är hos barnmorskan, och man
kan
känner
man
att
säga
det är ingen som
byt?
Lyssnar. Absolut.
Och kan man också säga så här, att man också tänker för sig själv så här, vad är det exakt jag vill? Är det nu liksom mina rädslor? Är det bara att jag vill att någon ska så här, se mig och säga så här, det kommer gå bra.
Mm.
Eller vad är det? Det är kanske också det här att jag visste inte riktigt. Eller jo, jag visste ju. Jag får panikångest.
Precis.
Byt. Jag skulle nog ha bytt.
Mm.
Jag borde ha bytt.
Mm.
Barnmorska. Man får nog räkna med att det är mäckigt. Att det är så här, man hittar inte rätt från början. Det är någon man ska ha i 9 månader. Typ så här, sök hjälp. Och allt är, du är inte onormal för att du känner någonting av de här konstigheterna i din kropp. Det är helt normalt, det är helt naturligt. Det är massa saker man har burit med sig hela sitt liv som helt plötsligt ska så här koncentrera sig i 9 månader och sjukt mycket hormoner. Det är inte konstigt.
Mm.
Det är inte naturligt, så här jättenaturligt. En kompis som säger, hon är också barnmorska, hon bara, det är nog det farligaste en kvinna kan göra, ju föda barn. Så att kanske dit vi ska komma och bara så här, där.
Kanske ska få den prioriteten i samhället helt enkelt.
Mm. Verkligen.
Mm. Det är dags för det.
Vi måste det. Vi måste ta den platsen och så att kunna säga så här, nej men nu känner jag mig inte lyssnat på.
Mm. Bra. Nu gör vi så från och med nu.
Tack.
Tack för att du ville komma.
Kämpa
till podden.
På alla grymma kvinnor som föder söta barn.
Yes! Alla dessa barn.
Tack.
Tusen tack Bahar Pars för att du ville dela med dig av din story. Och det här med posttraumatisk stress är väldigt intressant tycker jag. Det måste ju finnas otroligt många där ute som känner igen sig i det här. Så välkommen in tycker jag till Vattnet Gårds mammagrupp på Facebook, så pratar vi mer där om det hela. Gudrun Abascal bad mig också att förtydliga att om det skulle vara så att det är fara för barn och kvinna, så är det naturligtvis så att man självklart klipper även här i Sverige. Så, då är vi på det klara med det där. Missa inte VG-ploggen på torsdag, för då handlar det om foglossning. Vi ses på Facebook, Instagram och varför inte Vattnet Gårds nyhetsbrev. Ja, du hör ju, vi hörs ju hela tiden. Kram på er!
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.